Jag läste en del korsord. Jag är väl i den åldern nu när man börjar göra det. Och då kan man säga så här att ett ganska vanligt ord är saknar bevis. Tre bokstäver. T är det. Det är vad det här målet handlar om. Det handlar om en T som utredningsapparaten har lagt. Och det betyder inga bevis. Min uppfattning är att man har låst sig så tidigt vid den här tesen på grundval av att de vet att Jonas är en grovt kriminell person och att han nog sysslar med kokain. Och utifrån den här tesen har sedan den här förundersökningen inletts. Utredningsapparaten har förenat kring den här tesen och man har sedan arbetat för att samla stöd för tesen. Men allt som stört har man bortsett ifrån. Man börjar ju vanligtvis en utredning. Jag förstår också att man kan börja utredning med ett brott. Men vanligtvis så börjar man med en händelse som man då kan på objektiva grunder bedöma vara ett brott. Sen inleder man då en förundersökning när man hittar en gärningsman som kanske gjort sig skyldig till och så väcker man ett åtal och så kanske personen blir dömd. Men i det här fallet så börjar ju inte utredningen så, utan utredningen börjar med Jonas Falk. Blankt. Och man misstänker, vad är det Jonas Falk sysslar med? Så man liksom riktar in sig på Jonas Falk. Man inleder en förundersökning på oerhört vaga grunder, vill jag påstå. Sen hittar man har rest pengar. Då får man ett brott. Som sen i sin tur då ledde till en förundersökning och ett åtal och faktiskt också en dom. Så har man jobbat. Pengarna som förutsätter brottet är så att säga åtalstesen. Och man har bortsett då från allt som har stört den här tesen. Och man gör så, och jag tror att vi människor kan vara benägna att göra så, att vi har så att säga vår förutfattade mening och sen så vill man så att säga bara se saker som passar in. Men det är väldigt farligt, väldigt allvarligt när det gäller så här allvarlig verksamhet och det är människors liv och styrelse som det handlar om. När man stöter bort alternativa förklaringsmodeller. En konsekvens för att söka stöd för tesen, det var att man har gett den här ekonomen Martin Sylander ett enormt inflytande över utredningen som jag ser det. Han har inte granskat material. Han verkar ha fått helt fria händer. Han har gjort egna utredningar. Han har hållit egna förhör. Han är med på husansakningar. Han drar egna slutsatser. Han har haft fri tillgång till den spanska utredningen med tolk. Det framgår av ett mejl som jag åberopat som nu inte löstes upp. Där det står att man till och med kan få hjälp med en katalansk tolk. För att, som det står i mejlen som jag åberopat, Martin Sylander ska kunna ta reda på de intressanta partierna. Åklagaren menar jag har liksom här efter helt accepterat okritiskt vad Sylander har kommit fram till. Man har inte granskat hans utredning. Och man har då på det sättet upprätthållit teorin. Min poäng med att det här att åklagaren okritiskt har tagit till sig Sylanders utredning som om det vore en objektiv utredning när den i själva verket, som jag ser det, innefattar en massa antaganden. Till exempel så kan man läsa i Jonas Falks tillgångsutredning i kolon 2-1 sidan 5. Där står det så här: utredningen har inte kunnat visa på några egentliga pengaströmmar från Falk till Broman under den undersökta perioden. Påståendet om de bevanvägna tillgångarna verkligen är falskt utgår därför i huvudsak från antagandet att den som brukar och bestämmer över tillgången därmed också är den faktiska ägaren. Och sen så kryllar det i Jonas Falks tillgångsutredning på antaganden där han bestämmer och brukar tillgångar. Här har man då, som jag ser det, bortsett från det faktum att det finns en massa utredning som pekar på att Harry Broman brukar och bestämmer egendomen. Men till det återkommer jag. Av tillgångsutredningen säger vidare så här, Sylander, angående Estland. att det beskrivna förfaringssättet kan antingen vara resultatet av en helt legitim bedriven affärshändelse med inbetalningar från olika kunder, men resonerar Selander vidare, det kan också tyda på penningtvättstransaktioner. Ett annat exempel så här inledningsvis på att friheten ska upprätthållas och störande inslag ska bort är den justering som till slut faktiskt ägde rum av de här 350 000 euro. Som ni minns så tyckte jag att de här pengarna skulle tas bort ifrån Harrys förmögensmassa därför att det fanns bevisning om att pengarna hade kommit från ett annat håll och som absolut inte hade någon koppling till Jonas narkotikaaffärer eller till Harrys förmögensaffär. Jag uppfattade att också hovrätten tyckte det och man bad oss lösa problemet lite grann utanför rättssalen och jag och Hans-Jörge träffades här utanför. Men det blev ingen respons. 350 000 skulle kvarstå i den här förmögenhetsmassan. Det var så, och det här tog oss så många gånger. Det skulle vara kvar. Men så en morgon så sa Selander. Då tycker jag mig på det sättet som han sa. För att jag tyckte det var så uppseendeväckande så att jag var tvungen att citera det jag skrev på en stor lapp. Då sa Selander. Vi har försökt att stå emot. Och emot. Men nu går det inte längre. Vi ger oss. Och så justerade man bort. Man tog bort de här 350 000. Att vi har försökt gå emot och emot. Men nu går det inte längre. Vi ger oss. Det menar jag är ett exempel på att man har tagit bort störande inslag från sin arbetshypotes. Man inte vill ha med. Man vill ha kvar sin. Men till slut. När man blir så pressad så måste man ta bort det. Staten försöker alltså stå emot Harry Bromans invändningar in i det längsta. Tills dess att Harry motbevisar statens talan. Det är en omvänd bevisbörda. Den omvända bevisbördan tycks också föreligga vad gäller Harrys skyldighet. Att bevisa ursprunget till hennes sängar. Det är hon som ska bevisa varifrån hon kommer. Åtalskonstruktionen. Jag återkommer till förbrotten här. Men åtalet bygger ju på ett baklänges resonemang. Det har vi hört jättemycket. Ekonomin som ska bevisa brottet. Och de förbrott som här i häleribrott är knutna till är ju då åtalspunkten 1 och 3. Och de uppvisar stora brister vad gäller precision. Och det tänker jag återkomma till. Men i brist då, som jag ser att åklagaren gjort. I brist på kunskap om de egentliga omständigheterna angående brottet. Så har juridiken fått ge vika. För det mer fiskala synsätt som Selander utdelning uppvisar. Alltså i brist på stringens om omständigheter och vetskap om händelseförloppet så söker man stöd då i någon slags matematikens exakthet. Och då blir ju de här luddiga gärningsbeskrivningarna jämfört med Selanders utredningar, diagram och chart som är på kronan när och i synsättet var det ändå värre för då var det en utvecklingskurs. Det blir ju så att det krockar i de här synsätten. Man kan ju inte säga att de har gift sig så bra. Det blir ju en man missar ju någonting där. I det här målet så har mycket av det försvar som vi har hittat som gäller här, som gäller den punkten blev fria till och som gäller den punkten idag och andra misstänkta målet, de har hittat material som talar till deras fördel i just sidematerialet. Och det menar jag, det har inte skett av förbeteende. Fast som det har bråkat i den här rättssalen om att få ut handlingar så kan det inte vara så att det här har följts igen som inte handlingarna ligger där i förundersökningsprotokollet om det ska ligga. Det var det trögt att få tillgång till material. Det tror jag nog att alla advokater här kan enas om. Det har varit svårt. Man har fått liksom stånga mot det här. Det är som att staten står emot men nu går det inte längre. Vi ger oss. Och så får man handlingarna. det har varit ett hemligt makeri och mörkläggning av cellernas båda. Och man har hänvisat till, ja, allt det här har vi hört om, det har hänvisat till polisens hemliga metoder och internationellt sekretess. Och det är att, eller att ens begäran inte är riktigt tydligt angivet. Och det har varit mycket sådana grejer. Man har, ja, svårt helt enkelt. De här interna arbetsmaterialen, internationellt sekretess, hemliga metoder, jag har full respekt för dem. Och det är ju heliga grader som advokat ska hålla sig så långt ifrån som det bara går. Det har varit en obalans i informationen från åklagarsidan och de enskilda personer som står misstänkta för allvarliga brott. Som nog saknar motstycke, vill jag nog säga. Och i den mån det här målet är historiskt, så må det väl kanske bli på den grunden. Jag har ju tyckt att det har varit en obalans. Jag har känt att det har varit en obalans. Jag har också på bästa förmåga försökt också få ut det svenska materialet. Jag har sagt att jag tycker att det föreligger hinder. Alla de sakerna, alla de argument som finns i den skrivelsen från examen, som de får jag för allt igen. Och har vi sedan fattat beslut, jag respekterar det. Så är det. Men vidden av den här obalansen, den tror jag inte riktigt jag fullt ut riktigt fick som jag faktiskt satt och läste de här sju termerna på riktigt. Ni vet att det går till så här när man sitter uppe där, att man får ju då för första väldigt svårt på tid. Man får, och så kan man få en timme, man kanske två timmar. Och då sitter man där tillsammans med en polis som ska övervaka så att man inte gör någonting konstigt med papperna. Och på två timmar hinner man inte läsa 1000 mejl, utan det blir flera gånger och man försöker få tid. Och till slut, för mig var det så att jag fick vara där väldigt tidigt på morgnarna, för det körde upp den andra sak. Vi sitter i rättegång här. Man har klämt med att de har ett arbete som ska utföra. Väldigt svårt faktiskt. Men därför att jag läste de här, och jag är inte ute efter på något sätt att egentligen schabotera Karin Bergstrand på det sättet. För jag kan också förstå att man sitter och skriver informellt till varandra och att det ibland kan bli lite väl personligt kast på det, även om man är en myndighet. Egentligen inte. Men helhetsintrycket, jag har åberopat några stycken och jag försökte vara så exakt för att inte, så att säga, det skulle försinka processen. Men helheten är, det finns en sån glöd och sån iver och sån till besinning lust för Karin Bergstrand att ro det här målet i land. Att sätta dit Jonas Falk, det är så starkt det hon skriver. Jag förstår att man måste vara engagerad. Speciellt i den här typen av mål, jag förstår det. Men det är en sån drift att få komma åt Jonas Falk. I ett av mejlen så skriver Karin Bergstrand: idag var en stor dag för mig, jag fick äntligen träffa Jonas Falk. Han var precis som jag trodde, lika good looking och artig. Det är någonting som överträffar det. I alla fall mina fantasier, och jag blev väldigt illa berörd. Och nu har jag sagt, på den här sidan av rättssalen och i det fikarummet där, där är det inte sommarloppsstämning nu. Det är inte så att oj vad skönt, nu är det äntligen över, som vi som jobbar med det här kanske kan tycka. Utan de är rädda.